Det vill jag alltså säga som en inledning och ge uttryck alltså åt min glädje i det stycket. Sen vill jag också säga som en inledning att när man använder ordet pietism så kan ordet missförstås. Man måste tala om vad man menar lite grann. Och vad vi här då menar, det är vissa avsteg ifrån den bibliska läran och därmed ifrån den lutherska bekännelsen som gradvis har skett i synnerhet från och med 1700-talet och sedan framöver. Sådana avsteg som har motiverats utifrån fromheten. Man har gjort dem inte för att man vill göra avsteg, utan för att man vill vara bibeltrogen. Man vill låta det verkligt sanna gudslivet komma mer till sin rätt. Och man har omedvetet kommit att glida ifrån bibliska och lutherska läror. Vi menar alltså inte en sann pietism, alltså en rätt fromhet. Vi är inte ute efter det att nu ska vi försöka få alla människor att bli ofromma. Utan vi uppskattar denna iver för sann kristendom, för gudfruktighet, för ett flitigt bruk av Guds ord. Vi uppskattar detta att man också inte bollar med kristendomen bara som någonting som är intressant att diskutera, som ska bara rymmas i huvudet, utan det är viktigt att kristendom blir en levande verklighet för hela människan. Vidare vill jag säga som inledning att när jag nu har tagit upp detta med pietismen, så är det ingen kyrkohistorisk genomgång. Det jag talar om, så det började så här, och så var det en person som hette så och så, och han sa så, och sen hände det och det. Utan jag tar upp pietismen, tittar på den i sin helhet, rakt över, allt ifrån tidiga inslag ända fram till nutiden, för att bara ta fram några typiska saker som man då kan beteckna som pietism i den här meningen. Att det är avvikelser från den bibliska och lutherska läran, och de är gjorda i fromhetens namn. Och då betyder det inte att jag menar att alla som menar sig vara pietister eller tillhör något pietistiskt sammanhang har alla de här avvikelserna. Utan här är det olikheter på sina håll. Är det flera av avvikelserna som har fått fäste, på andra håll är det färre. Och här kommer jag inte heller att försöka skildra så mycket er situation här, utan när vi tar upp nu några punkter så får ni själva fundera på om några av de här avvikelserna kanske finns in på knutarna eller om det inte gör det. Jag har för min del det intrycket att ni är lyckligare lottade än många andra inom väckelsen. Att av någon Guds godhet så har här läran på ett helt annat sätt stått i centrum. Och därmed en större vaksamhet för avvikelser än på många andra håll. Och det gläder mig mycket. Nu finns det så oerhört många punkter att tala om, och sedan jag skrev det här lilla häftet där jag bara tog fram som exempel 10 punkter, så är det många andra saker jag har kommit att tänka på. Så att om jag skulle skriva om häftet idag skulle jag kanske vilja ta lite flera punkter. Men jag tror det kan vara en god början för vårt samtal att vi tittar på de här 10 punkterna först, så vi har något konkret att börja med. Om ni då vill följa med så är det på sidan 6 i det här lilla häftet. Och de är numrerade 1, 2, 3 och 4. Och är det någon mer som vill ha häften här så finns det. Tyvärr är de inte gratis, men det finns alltså här häften. Och de kostar en 7 mark. Om ni har en penna så kan man förbättra lite grann den här skriften genom att göra några understrykningar så att den blir lite lättare att överblicka. Vågar ni rita i ett häfte, så skulle jag föreslå att när vi nu säger några ord om den första punkten på sidan 6, den sjätte raden, att ni stryker under uttrycket "det inre livet". För det är det som denna första punkt handlar om. Det inre livet. Och vad jag då framhåller i den punkten, det är att för pietismen blev det mycket viktigt med det inre livet. Att man verkligen hade ett levande förhållande med sin frälsare. Att man var verkligen en andlig person. Och i och med att man betonar livet mycket kraftigt, så kommer man också att ägna sig åt och ställa i centrum i stor utsträckning att man prövar sitt andliga liv, prövar sitt hjärta, rannsakar sig. Så det blir mycket betecknande att man gräver ganska mycket i sig själv för att bli förvissad om att man har livet. Och ett uttryck som kommer igen bland många pietister, jag har sett det i litteraturen långt tillbaka, som en teknisk term, det är att man säger: ja, han har det gott. Han har det gott. Ibland säger man: han har det gott med frälsaren. Och det har jag mött många gånger i Sverige, också inom Gud och mina vänner. Ja, jag ska inte imitera hur det låter när man säger det på skånska, men man vet precis. Och man kan ibland, om man pekar ut och säger: ja, han är en sann Jesu vän. Och han har det gott. Nu är ju detta ingenting att kritisera, utan det är ju en viktig sak att man tar det allvarligt med sin kristendom. Och att man också prövar sig. Men vad som kom att hända, det var att man blev så koncentrerad på om man hade detta liv, att läran kom i andra hand. Den kom lite vid sidan av. Och det gjorde det att när man skulle försöka fastställa vem är det här av oss som är en sann Jesu vän, så hade man andra kännetecken än bekännelsen. Det där vet jag inte om ni har upplevt i Finland någonstans, men man frågar inte först och främst efter, som vi säger, trons frukt. Alltså, finns tron där, då har man också den bibliska bekännelsen. Jag kan inte se tron, men den bibliska bekännelsen kan jag se i hans ord och handlingar. Och jag kan inte gå in i hans hjärta, och därför ska jag vara försiktig med att gå liksom och känna: jo, han är en sann Jesu vän. Hur vet du det då? Jo, det känns. Det märks. Ja, vad märker man det på då? Ja, han suckar och han verkar så ödmjuk, och han tvivlar på: är jag verkligen en sann Jesu vän? Och då måste han vara en sann Jesu vän. Och han säger ofta: kan detta verkligen vara för mig? Ja, just det var ett fint tecken också. Och man har lite olika kriterier på att kunna mäta vem som är en verkligen sann Jesu vän. Och jag minns det var särskilt stötande en gång. Jag mötte en predikant i Sverige som just gallrade lite grann i jorden. Och så sa han: ja, han har ju supit, och det var visserligen bakom, men han har gjort det för en 10 år sedan, och det har han ju lämnat, men liksom det där ränderna har nog inte helt ändå gått ur honom. Men han är en sann Jesu vän. Han har det gott. Och då undrar man liksom: ja, men hur vet du det? Är det något i hans bekännelse som visar att den andre han bekänner icke den bibliska läran, men han gör det? Nej, de hade samma bekännelse, klart och tydligt, men ändå så kunde han där gallra. Då har man alltså fallit Gud i ämbetet. Man kan se bortom bekännelsen och in i hjärtat. Men endast, som ni vet, är det Gud som kan se tron i hjärtat. Tron är osynlig. Enda vi kan se trons frukter. Och vi vet ju också detta, att det kan finnas hyckleri, och därför kan vi inte göra Guds sanna kyrka synliga, utan endast Herren känner det sina. Men vi räknar dem som sanna Jesu vänner på grund av deras bekännelse. Vi har ingen sån här geigermätare i fickan, att vi liksom går och känner efter så att andligheten ger en viss strålning. Och dessutom är det möjligt med att med andlighet också dupera. Att verkligen skaffa sig en fromhet. Och det går, man vet också hur det ska se ut i vissa kretsar. Vad det är för form av må och måtte och suckande som hör till. Och sen är man i ett annan krets, så är det mycket lätt att omskapa sig så att det passar in där. Så att det är farliga kriterier. Avgörande är alltså bekännelsen, läran. När man alltså då satte livet, tenderade att få livet framför läran, så kom man också då att glömma bort en hel del av den bibliska läran. Det blev vissa saker som man ständigt kom tillbaka till om och om igen, alltid predikade om, medan andra delar av läran och bekännelsen tog man inte upp. Och då var det ju inte så underligt att man så småningom blev helt främmande för vissa delar av Guds ord. Ta som exempel nu läran om utkårelsen, som ni har skrivit om och vi har skrivit om nyligen. Den är alldeles ny och främmande. Man lyfter fram Concordieformens lära om att den oomvända människan är helt död i andliga ting. Och inte på något sätt har några krafter eller någon förmåga att hjälpa till sin omvändelse. Så hoppar man rätt upp, det har man inte hört. Och man är främmande för det. Utan man har hela tiden hållit på med vissa älsklingsämnen. Man har icke undervisat i allt Guds råd. Och då gör det att Bibelns lära, kanske om dopet eller om nattvarden eller om den direkta tillsägelsen av syndernas förlåtelse, eller om de yttersta tingen som vi talade om igår, eller om utkårelsen, eller om rätt kyrkogemenskap, eller om ämbetet, har blivit suddiga, oklara eller till och med felaktiga. Sen blev det också så att man kunde då inleda ett samarbete med andra kristna på den grunden. Är de Jesu vänner? Och om då kriteriet var att inte det att vi har samma lära, samma bekännelse, utan det att man känner ju att de är eller vill vara Jesu vänner, då kunde man inleda ett andligt samarbete utan att man var ett i den bibliska läran. Och så bildade man allianser. Och det var just mot denna bakgrund som den europeiska alliansen bildades i Paris. Jag tror det var 1846. Och då menar man där att vi behöver inte ha samma bekännelse. Vi behöver inte stå som en man i den bibliska läran. Omfatta samma tro, ge samma vittnesbörd om vad den allsmäktige guden lär i sitt ord. Utan avgörande var att man har livet gemensamt. Och det kunde man ha. Man kunde ha det andliga livet gemensamt, menar man, utan att vara ett i bekännelsen. Och sen när man väl då har börjat en sån gemenskap, så vet man ju det att kommer en lärfråga upp där det då skiljer sig, så blir det ju grus i maskineriet. Och då blir det problem i gemenskapen. Då blir det, som det heter i Sverige, oro bland vännerna. Alltså måste man se till att sådana frågor inte kommer upp. Man måste undvika grus i maskineriet. Och då blev det här, den här allianskristendom, ytterligare en orsak till att inte allt Guds rådslut predikades. Därför när man tog upp då och behandlade dopet eller nattvarden eller kyrkogemenskap, då skar det sig. Och så sköt sådana frågor åt sidan. Och detta kom in, jag kan ta ett exempel i Sverige då, hur bibeltrogna vänner har gjort, bland annat med den frågan. Då visste man det att tar vi upp frågan om hur ska vi ha det med Guds ord och sakrament, med nådemedelsförvaltningen. Ska vi ha ord och sakrament tillsammans, och där samlas och värna om dessa och se till att de förvaltas rent och klart i vår gemenskap, också utöva kyrkotukt där omkring. Eller ska vi inte ha det så, utan försöka att vara ett komplement när det gäller förkunnelsen, men när det gäller sakramenten så har vi det i statskyrkans famn? Ja, då märkte man det att det blev grus i maskineriet. Här fanns det olika meningar. Anfält, han ville gå på en mera, vad ska vi säga, hålla ihop ord och sakrament. Rosenius, han hade den synen att statskyrkan var ungefär som gamla förbundets Israel. Precis som man i gamla förbundets tid var bunden till templet, så skulle man alltjämt vara bunden till statskyrkan och dess tempel. Och då gjorde man så här istället. Istället för att då gå till Bibeln, utreda här nu, vad säger Guds ord? Så sa man det. Den frågan skjuter vi åt sidan. När det gäller kyrkofrågan, där får var och en tycka som han vill. Där säger vi ingenting speciellt. Och så öppnar man en fråga där Guds ord har en hel del att säga. Man skjuter den åt sidan. Och så har det då i vissa kretsar blivit fler frågor som man skjuter åt sidan, i andra färre. Och det är ju betecknande, det här är ju nu under reformärt påverkan. Den här allianskristendomen, den har sin grund i reformärt kristendom. Den menar ju det att den har sin bestämda uppfattning om dop och nattvard och nådemedlen. Men samtidigt säger man så här, men du får ha din uppfattning. Det är så viktigt. Det är alltid så att de reformärta är mest villiga att gå samman. De håller visserligen på sitt, men samtidigt så säger de, men du får ha ditt. Medan ju en lutheran som omfattar den bibliska läran, han är inte lika generös. För om han är övertygad om att Gud lär på detta vis om nådemedlen, då kan han inte samtidigt så säga, men du är naturligtvis fri att lära helt annorlunda. Utan han säger, vi är icke fria att lära annorlunda än vad Gud lär i sitt ord. Det högsta majestätet har avgjort, det får icke vi öppna och säga att det är fritt. Men däremot, det högsta majestätet icke har avgjort, det som är fritt, det som icke Gud har befallt någonting om i sitt ord, det får vi icke stänga och låsa. Där gick pietisterna regel precis tvärtom. Där låste man med bestämda regler och människobud, men det ska vi se på om en stund. Men alltså vill säga under den här första punkten, det är det att när man ville slå fast om det inre livet, så kom det att bli bekostnad på läran. Man menade att rätt lära i alla stycken är ändå inte så viktigt. Och så kom en hel del lärofrågor att komma i bakgrunden, och man blir öppen för en allianskristendom som i sin tur medverkade till att ytterligare läropunkter sköts åt sidan, för man vill inte ha grus i maskineriet, man vill inte ha oro bland vännerna. Och också detta att betoningen av livet kom att innebära en koncentration på det subjektiva, så att man frågade inte efter vad är din lära, vad bekänner du, utan man betonar vad vill du. Så man sa så här, att om man vill vara bibeltrogen, och vem vill inte det? Om man vill vara bibeltrogen, så räcker det. Man frågar alltså inte objektivt, oavsett om man vill det eller inte, är han det? Utan man frågar, vill han vara det? Och här gör man ju en märklig sak, därför att jag vet inte hur många vi kan räkna upp som inte vill. I Sverige vill till och med Ingemar Ström vara bibeltrogen. Han säger att det är av bibeltrohet som man förnekar vissa sanningar i Bibeln. För han menar att det är inte så det ska uppfattas. Det är av bibeltrohet han kämpar för kvinnliga präster. Det är av bibeltrohet som man förnekar jungfrufödelsen. Om man inte tar ett sånt grovt exempel, så har vi i Sverige Svenska Missionsförbundet, som är helt läropluralistiskt, öppet för vad som helst. Men om man frågar dem, vill inte ni vara bibeltrogen? Jo, det är klart vi vill. Men vill inte det? Och då kan inte vi säga, ja, de vill ju det, så att då sluter vi dem i vår gemenskap. Utan vi vet ju av Guds ord att deras likgiltighet för många bibliska sanningar och deras förnekelse av många gör ju detta att det är en synd att inte påtala det för dem, utan att ändå acceptera dem så som rätta bröder. Ja, det var punkt ett det där, om lite grann om det inre livet. Den andra punkten handlar om lag och evangelium. Då kan ni, om ni vill, stryka under lag och evangelium. Man delade inte rätt lag och evangelium. Lagen skulle förkunnas till död och evangelium till liv. Bokstaven dödar, men anden gör levande. Lagen dödar. Den är ett kraftigt och levande ord som dödar människan, förskräcker henne, ger henne inte den minsta gnutta liv, kräver en fullkomlig rättfärdighet men ger ingenting av det den kräver. Evangelium ger allt som evangelium kräver. Om evangelium talar om rättfärdighet så ger den rättfärdigheten. Om evangelium säger kom så ger den kommande. Den ger vad det säger. Evangelium kommer alltså inte med villkor som vi måste uppfylla. Det finns inget som helst villkor i evangelium, utan den ger allt sammans fritt. Pietisterna, de kom att ha svårigheter med detta, med lag och evangelium. Man kom ofta att bruka lagen som ett nådemedel. Och jag har nyligen fått brev ifrån er systerorganisation i Sverige som just har framhållit det i kritik mot oss, att vi har fel när vi säger att nådemedlet egentligen det är evangeliet i ordet och sakramenten. Man ska uttrycka sig helt korrekt. Därför att lagen ger ingen nåd, ingen pardon. Men pietismen, de kom också, och det framgår väldigt fint också av Erik Wikströms avhandling där, att inte bara använda evangelium för att få till stånd nytt liv om förvandling och förnyelse, utan både lagen och evangelium använder man som förvandlingsmedel. Så att man missförstod det här uttrycket att lagen är en tuktomästare till Kristus. På det sättet man tänkte sig, jaha, det måste betyda att lagen förvandlar fram och arbetar fram en viss förbättring eller bättring, så att man är en bra bit. Men sen kommer evangelium och hjälper till sista biten. Men det betyder ju inte att en tuktomästare till Kristus, betyder det att lagen visar att människan är sjuk och behöver en läkare, behöver en frälsare. Den för henne inte ett steg till frälsningen, utan lagen avslöjar henne och förskräcker henne och blir på det sättet en tuktomästare till Kristus, därför att den som är sjuk och dödligt dödssjuk, obotligt sjuk, kan inte hjälpa sig själv på något vis. Där kom, när evangeliet där kommer, så är det ett sött och glatt budskap. Men lagen är inget nådemedel som puffar fram en bit på vägen, utan det slår ner, det krossar, det lägger människan djupt där nere i förtvivlan. Pietisterna, de menar att lagen kan fostra fram någonting hos människan, och man kommer att kräva hos människan viss förbättring, en viss lust till Guds ord och vissa andra tecken redan innan hon är omvänd. Och där skulle inte bara evangelium men också lagen hjälpa till i det fostringsarbetet. Vidare, när man bestraffade synd så kom man mycket att koncentrera sig på det yttre världsväsendet. Yttre ting, du får inte ha slips eller du får inte ha gardiner i fönstren. Och du får inte ha tv. Och sen ändrar man sig, jo du får ha tv bara det är svartvit. Och sen, jo du får ha färg-tv också bara det inte är mer än 11 tum. Och så vet det kommer mycket hyckleri in där man säger, ja jag har ingen tv. En annan säger, jo jag har visserligen tv men jag ser aldrig på den. Och så kan det hyckleriet komma och säga, oh nu kommer Johansson, skynda dig bort och ställ in tv i garderoben. Nu är ingen tvekan om att tv liksom mycket annat kan missbrukas. Men man blandade ihop det här med bruk och missbruk, och det ska vi ta upp sedan. Men man alltså slog in, man talar om det yttre världsväsendet, och upptäckte inte att lagen går ju mycket längre. Inte bara håller på med frågan om slips eller långbyxor. Tänk vad många som har varit i ångest av kvinnor får inte ha byxor. Jag menar långbyxor. Ja, vi ska komma tillbaka till det. Man gick liksom inte till hur lagen helt går ju mycket djupare. Själva syndafördärvet, arvsynden, arvsskulden. Utan man stannade ofta där på ytan, och kunde man putsa upp den då så att man hade, nu har ju inte jag någon slips idag, men jag hade ju igår i alla fall. Så kom det också bidra. Jo, där känner man igen var man har sina sanna vänner. Och vad är, värre var att man blandade in då lag i evangelium. Så att man var så rädd att människor skulle missbruka evangelium, så man petade in vissa villkor i det. Man talade om det, man liksom räckte fram det. Varsågod. Men så tog man tillbaka det. Ja, men är det nu säkert att du är riktigt botfärdig? Och har du en rätt ånger? Du ska inte ha den där ånger som världen har, en vanlig bonånger, utan en riktig ånger av kärlek till Gud. Har du det? Nej. Gå hem och bättra dig, får vi se om det blir bättre småningom. Din ånger är ännu inte tillräckligt djup och riktig. Och så kunde man alltså inte överlämna evangelium fritt. Evangelium som skapar tron. Skapar det som man krävde skulle finnas först. Och jag vet inte om ni har mött detta, men det finns på många håll. Det finns till och med hos Rosenius detta, att man kommer in med kravet på fel ställe. Kravet hör under lagen. Det är alldeles riktigt att lagen verkligen ska rannsaka oss. Men inte för att vi så småningom, sen vi har grävt tillräckligt, ska dra en suck av lättnad. Jo, jag har ju ändå en rätt syndakännedom. Skönt, då vet jag att jag är ett Guds barn. Utan tvärtom så har ju lagen den uppgiften. Nej, men det står ju inte rätt till. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Det är... inte detta. Skönt. Visst är det dåligt, men det är ju precis som det ska vara. Jag har det rätta kännetecknet att det ska vara dåligt och det ska vara mycket sucka. Skönt, jag är ett Guds barn. Så kom alltså även Rosenius att han har talat lagen mycket bra och evangelium mycket bra. Och så kom det då på slutet. Men, min vän, hur är det nu? Är det månne så? Eller är det kanske så? Det vill säga... just när man fick gåvan här. Och så kommer men. Och så tillbaka in hit. Och så en undersökning. Och jag fick låna en bok. Eller jag fick en bok härifrån för några år sedan. När jag läste om Hedberg. Och hur han just påpekade här när han kom till Stockholm igång. Och han skrev hem, tror jag, till sina föräldrar. Eller om det var till några andra. Och så berättade han. Det var fantastiskt. Och det var verkligt fint och rent och klart. Om rättfärdiggörelsen jag fick höra här också. Men så är det en sak där på slutet. Sen så tar de tillbaka det igen. Och det är precis. Och jag har i min ungdom varit på många möten. Där man hört dem tala. Väldigt fint om försoningen. Och blodet och evangelium. Och sen har det då kommit. Men min vän. Hur är det nu? Är det månne så att detta bara är en yttre sak för dig? Eller är det... är det kanske så att det inte riktigt är verkligt? Och så sätter man igång. Och så gräver man. Och så gräver man. Och man frågar, har jag verkligen en rätt syndakännedom? Och syndakännedom blir alltså någonting som man längtar efter som ett litet, en liten merit. Eller enligt skrift, det är någonting man är, det förskräcker en. Det är ingenting att glädjas åt. Utan man ropar ut när man ser sin könssynd. Jag arma människa, jag är förlorad. Det är inget man längtar till. Det är en fruktansvärt förfäran. Och den kommer lagen med. Så som en spegel över vårt liv. Det här kom in tidigt i pietismen och finns mer eller mindre på många håll. Att evangeliet inskränkes. Och man sa, se nu till att din tro är en sann och levande tro, att du har en sann ånger. Man predikade evangelium men krävde därefter inträdesavgift. Ja, vi får nog anledning att komma tillbaka till det lite grann. Och om bättringskamp och sådant finns oerhört mycket att säga om det här. Men tiden går ju. Vi tittar på punkt 3. Där står det rättfärdiggörelsen av nåd alena. Kunde vi stryka under. Rättfärdiggörelsen av nåd alena. Och här känner ni ju väl till hur det ligger till. För här har ni fått kämpa hårt, vad jag förstår, emot pietismens syn på rättfärdiggörelsen. Den bibliska läran om rättfärdiggörelsen, det är ju den att rättfärdiggörelsen och Guds nåd är samma sak. Att Gud är oss huld och blid. De här gamla orden förstår ni väl. Att han är oss huld eller nådig och blid. Och rättfärdiggörelsen eller syndernas förlåtelse, det är detsamma. Och den bibliska läran är icke den att Gud kommer att möta mig med ett leende. Han kommer att vara mig huld och blid när han ser att jag presterar kärlek till honom. Att jag börjar att älska honom. Att man då ser, då skiner Gud upp och är mig nådig. Nej, den bibliska läran är att hans ansikte skiner. Han är mig nådig. Han räcker mig nåden, förlåtelsen. Inte på grund av hur det är i mitt hjärta, utan på grund av Jesu Kristi ställföreträdande gottgörelse, det vi talade om igår. Det är den enda grunden. Hans egen kärlek och barmhärtighet och Kristi förtjänst. Kristi förtjänst. Denna nåd, denna rättfärdiggörelse, räcker han till människan. Och nu människan inte frågar efter det, så får du naturligtvis ingen nytta av det. Om jag säger att du är mångmiljonär och du säger det, tror jag inte ett dugg på. Du tar inte emot det. Jo, varsågod. Nej, nej. Så är du det. Fast genom att du avvisar dig så blir du ju urfattig. Och du går förlorad. Det blir dig till intet gagn. Denna rättfärdiggörelse, den upptänder tro och tas emot genom tro. Och det är först då som det föds i människan en ny människa som älskar Gud. Men det är en följd av, en frukt av detta andens verk genom evangelium. Det är inte, om man kräver det först, så det måste du först komma fram till innan Gud kommer att vara dig nådig. Eller innan han förklarar dig rättfärdig, så är du inne i en omöjlighet. Och därför kommer pietismen, om den går fram på detta sätt, att trälbinda människor. Kräver att de ska under lagen prestera fram någonting som är omöjligt. Rättfärdiggörelsen är alltså en gåva som mottages genom tro. Och sen är det sant, den subjektiva sidan är ju detta, att den som tror det, han vet, jag är förlåten, jag är rättfärdig. Han kan säga, jag har blivit förlåten, jag har blivit förklarad rättfärdig genom tro. Men inte därför att det var hans tro som gjorde att Gud förklarade honom rättfärdig. Det var hans tro som är orsaken till att Gud är nådig. Utan Gud är oss nådig, och det är detta som upptänder tro och mottages i tro. Därför bekänner vi också, jag tror på syndernas förlåtelse. Medan de som menar att syndernas förlåtelse kommer först, skapas först, också när tron har kommit till, kan ju inte tro på det förrän efteråt. Utan kan bara säga, jag tror på en möjlighet av syndernas förlåtelse. Och detta pietistiska tänkande har också kommit in i 1917 års bibelöversättning. Tyvärr har jag inte antecknat det nu, men jag hittade på ett par ställen i apostlagärningarna där det står, han ger hedningarna bättringen till liv. Eller alltså ordagrant, han ger hedningarna sinnesändringen till liv. Jag tror det är apostlagärningarna 11-18. Så har man, han ger hedningarna möjlighet till bättring. och liv. Och man ser också att det här reformerta tänkandet, det finns tyvärr också på flera ställen i Hedegårds bibelöversättning. Hedegård var ju i en process hans sista tid att komma ifrån det reformerta till en klar luthersk bekännelse. Men man ser att i översättningen har det ännu inte överallt slagit igenom, utan det finns det där, liksom om rättfärdiggörelsen i Romarbrevet 4:25, där det står att han utgavs på grund av våra överträdelser och uppväcktes på grund av vår rättfärdiggörelse. Så har man då i sista ledet ofta en han uppväcktes för att möjliggöra vår rättfärdiggörelse. Och norrmännen talar också om det här med Guds nåd och rättfärdiggörelsen som det är en möjlighet. Det är ingen verklighet. Och det är sant, rent subjektivt är det ju ingen verklighet för den som inte tror det. Men det är en verklighet som den otrogna människan gör till något overkligt genom sin otro. Och det är denna verklighet som föder tro. Och det är inte tron som gör, skapar rikedomen, utan den är där och ges. Ja, det här har ni talat så mycket om själva, så att det ska vi, kan vi gå vidare nu. Men det är ju något betecknande som jag tror ni märker kommer ständigt igen. Och här ser ni till exempel att här får er ståndpunkt, som är den rätta, kritik från många av era vänner på andra håll, Kyrkaförbundet i Sverige, Kyrka och Folk. Jag blev lite förvånad när jag för några år sedan såg att såg ut som Kyrka och Folk skrev så vackert om er och vice versa, och Johannes Kronlund hade långa artiklar i Kyrka och Folk. Ja, men de måste väl reda ut det här. Det går ju inte att spela under täcket och dölja detta. Det måste ju ärligt och tydligt klara ut att här har vi eller har vi inte samma bekännelse. Och jag kan säga, så har ni icke samma bekännelse. De med all kraft så förnekar de den allmänna rättfärdiggörelsen. Detsamma gör era vänner i Norge. Om ni har samarbete med olika inre missionsorganisationer, så är det lite grann där på den här alliansbasen. De går till häftigt angrepp mot den så kallade världens rättfärdiggörelseläran på de flesta håll. Så kommer vi till punkt 4. Det handlar om omvändelsen. Kan man stryka under ordet omvändelsen? Och det har vi ju talat mycket om på sistone, så att det kan vi kanske gå förbi. Bara säga kort så här, att jag tror, jag går ifrån mikrofonen här lite och går till tavlan. Enligt den bibliska läran så är människan antingen död eller levande. Antingen oomvänd eller omvänd. Antingen i mörkret eller i ljuset. Antingen ofödd andligt eller född andligt eller ovan i blod. På nytt. Och vi kunde räkna upp flera andra saker. Det är alltså bara två grupper. Och här då är det så att från död till liv är det inte här en lång, lång process med flera stadier. Så kom det att bli inom pietismen. Bättringsprocessen eller omvändelsen blev en lång kamp. Och för att markera det lite grann så talade man inte bara om oomvänd och omvänd, utan man talade om oomvänd. Och sen kunde man peta in ett mellanstadium här, botfärdig eller någonting, och så småningom omvänd. Och hos Schartu och många andra finns det en lång serie här när man är på väg. Och här kommer då nådens ordning in i bilden. Och den bibliska läran då säger detta, att evangelium, när det kommer att tända livet, så kommer det momentant.
När och var det behagar Gud. Vi kan icke analysera den här processen, psykologisera den och dra ut den så här i tiden och säga att först och genomgår det stadigt och sen det och sen det och sen det. Utan det är ett under. Precis som när ett lik uppväcks är ett under. Vi kan inte förklara hur en död människa som luktar redan, cellerna är förstörda, kan komma ut, kan gå, kan se, kan röra sig, kan prata. Det är helt obegripligt. På samma sätt är omvändelsen, den nya födelsen genom evangelium, ord och sakrament, det är för oss oförklarat. Vi kan inte psykologisera fram den processen. Vidare så framhåller Bibeln att den omvända människan hela tiden fram till det att detta under sker är helt död andligen. Kan icke på något vis bidra till sin omvändelse, kan inte hjälpa till. Utan hela tiden före det här strecket där den nya födelsen sker, så det hon gör med sin vilja, det är precis motsatsen. Det går åt andra hållet. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Hon motarbetar Gud. Hon kämpar emot honom. Det är inte så att, som det heter i antikismen, att nu hänger det på om du låter dig dras. Om du ger nådekrafterna rum. Eller om du säger ditt ja. Det är inte så som till exempel Rosenius lär, att människan före det här strecket, genom Guds nåd, när den kommer in, den förekommande inbjudande nåden, försätts i samma situation som Adam och Eva före syndafallet. Så lär man. Försätts i samma situation som Adam och Eva före syndafallet. Och det är obegripligt hur någon människa som har läst från KU-formen artikel 2 kan säga det. Ingen människa kommer någonsin här att försättas i situationen för syndafall, när väl syndafallet har skett. Hela tiden är man alltså fientlig, motsträvig, och det är först den nya människan som föds genom detta under. När det nya livet tänds som en sprött och svag, det är det livet som vill det goda. Det är där den nya viljan till, en vilja som vill vad Gud vill. Men som tyvärr icke är allenarådande, utan köttet finns också kvar hos den omvände. Så här är nu då pietismen att nåden är detsamma som nådekrafter. Det är nåd som från Gud genom evangelium, men som jag sett många pietister menar också via lagen, förvandlar och påverkar människan. Kommer till människan här och ingjuter i människan krafter. Och då tror man att man har bevarat den bibliska läran om nåden alena. När man framhåller att det är klart, utan dessa krafter går det inte. Det är ju Guds nåd alena. Därför att får jag inte hans nådekrafter, så skulle jag inte kunna ta mig framåt. Och så skildrar man det så att Gud liksom, han överflyttar nådekrafter genom ordet. Och då gäller det att människan tar vara på den kraft hon får. Men det är också viktigt att hon gör det. Om hon gör det, så får hon mera kraft. Hon kommer liksom en bit framåt, och sen kommer mera nåd ungefär vid den stationen. Och då, om hon då tar vara på det, så kommer hon vidare framåt. Men tar hon inte vara på det, då får hon ingen mer service. Det är ungefär som vi skulle passera vissa bensinstationer fram hit. Så att den första nåden vi får, så säger jag, vi får här 10 liter bensin. Men vad hjälper det om jag inte använder det? Jag måste ju vrida om tändningsljusen och passa på att köra med bensinen. Och gör jag det, så kommer jag till nästa station i nådens ordning, och då får jag 10 liter till. Så om jag bara gör rätt bruk av den nåd jag får av Gud, så kommer jag här fram, och till slut så är jag framme vid nya födelsen. Och då så blir det en rättfärdiggörelse. Den här läran som finns i pietismen, ibland mer, ibland mindre, den är faktiskt helt lika påvens lära. Den romersk-katolska kyrkans lära. Och det är ju tragiskt naturligtvis, efter pietisterna är ju i regel väldigt rädda för påven och hans anhang. Men har alltså omedvetet blivit papister i själva centrum, i själva nådeläran. Enligt Bibeln så är Guds nåd inte den här intankningen av krafter, gratia infusa som det heter hos katolikerna, ingjuten, intankad nådekraft, utan Guds nåd, det är vad vi sa förut, Gud är oss skuld för Jesu Kristi skull. Gud är oss skuld, nådig. Han har förlåtit oss på grund av Kristi fullbordade ställföreträdande gottgörelse. Och detta har kraften att föda en död till liv, uppväcka en död, föda en människa på nytt ovanifrån. Här är alltså detta allvarliga misstag, och man vägrar sig, vi är inte synergister. Det var den fräckaste anklagelsen, att vi är synergister. Det är det alls icke. Vi tror visst på nåden alena, därför att det är ju tack vare de här itankningarna av bensin som jag kommer hit. Hade jag inte fått det, så hade det inte gått.